Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Ja, det uppstår ju ett läge av opportunism där man tycker då att med möjligheten att liksom slå till ett potentiellt lite kaxigt Bulgarien och alla liksom försöker att roffa åt sig så gott det går samtidigt som Bulgarien då saknar stöd från Ryssland. Det finns ju det här citatet också att de försökte försvara allt och förlorade allt. Just att det säger väl någonting om deras militära strategi här, just att det kanske var för mycket känslor involverat. Man försökte gå på alla fronter egentligen, men klarade inte av att hålla någon. Och detta ledde till en stor förlust.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt hemma i Tavastehus.
Ja, och jag är i Stockholm idag. Vi ska idag prata om Balkankriget. 1 och 2 får man väl säga.
Ja, 1912-13, 1 och 2.
Jag måste säga att det är lite av en utmaning att få ihop det här avsnittet. För att precis som det är i och för sig många konflikter som vi håller på att kika på som har lite den här karaktären. Men det är många aktörer involverade och många olika länder får man väl kalla det också. Jag tycker också att den här tidsindelningen är lite... Ja, det pågår ju ett krig mellan Italien och ottomanerna från 1911. Och så kommer den här konflikten som är ett krig från 1912. Och sen är det ytterligare en konflikt 1913. Och alla de där tre hänger ihop på lite olika sätt. Mm. Vi ska i alla fall bara mest prata om Balkankrigen i alla fall. Den här gången. Det kanske blir den här italienska exkursionen någon annan gång.
Ja, och så tänkte jag en annan sak, att det är ju så att vi jobbar oss ganska sakta fram mot att köra igång första världskriget. Och då har vi pratat om det här ganska länge, du och jag, att Balkankrigen är viktig att ha med oss in i, därför att en fråga som jag tänkte vi skulle ta kanske på slutet här, den är ju, varför smäller det inte ett europeiskt storkrig redan 1912-1913? Varför smäller det sen, ett år senare, 1914? Det får vi återkomma till, en liten cliffhanger.
Ja, verkligen. Och det är väldigt mytomspunnet. Jag kommer ihåg när jag själv var på mina doktorandstudier så var det också återkommande referenser till Balkankrigen här. Faktiskt just i bemärkelsen att det var ett av de tidiga luftkrigen, de första luftkrigen. Mm. Men jag vet inte, jag tycker det är typiskt sån där grej som präglar liksom historisk skrivning om Balkankrigen, att det var skyttegravskrig och det var ditten och latten och det var barbarism och det var kulsprutor och allt möjligt. Det var mycket sådana saker som föregick liksom första världskriget och det som hände sen. Men, och det är någonting vi kan diskutera.
Det ska vi göra. Det ska vi också kanske avliva en del av sådana myter, faktiskt, tänkte jag i det här avsnittet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Var börjar man?
Ja, men ja, precis. Jag tycker vi kan börja prata om, alltså det var inte helt lätt för mig heller när man började titta på Balkan. Vad är Balkan egentligen? Grejen är ju att de här områdena byter ju liksom geografisk tillhörighet eller nationell tillhörighet rättare sagt hela tiden. Man kan säga att de länderna vi pratar om nu, det är ju Grekland, Bulgarien, Serbien och Montenegro. Det är de som fortfarande, eller på något vis, är autonoma regioner under den här tiden. Och en del av dem har också blivit helt fristående stater, så att säga. Men sen så är det ju också regioner som idag är egna stater, men som inte var det då. Och då tänker jag på Makedonien, Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo. Är också sånt område som förut var en del av Serbien men som nu är en egen. Men det är hela det här området. Och det som är lite intressant är att under den här tiden, eller kan man säga före eller under 1800-talet, så är alla de här områdena egentligen under ottomansk överhöghet. Och de är inordnade i sådana kallade milets. Känner du till vad det är för något?
Ja, så län, distrikt.
Inom, ja, inte riktigt.
Osmanska riktigt.
Nej. Alltså, ja, typ. Kan man säga. Det är som en slags hyfsat autonom region. Men det är inte heller geografiskt, utan det är en ideologisk eller religiös, rättare sagt. Att de här områdena får sköta sin rättsskipning och annat enligt sina egna traditioner. Och det var någonting som är ganska unikt för det ottomanska systemet. Så även om ottomanerna så här styr regionerna här rent geografiskt, så har många av de här områdena redan innan ganska hög autonomitet. Och då framförallt de här kristna ortodoxa områdena. Det finns bland annat två rum, den romerska eller rummilett, och så finns det en bulgarisk också. Den bulgariska minetten. Och de där sitter lite grann ihop också. Och så finns det förstås den grekiska delen då, som är rent grekiska. Ja, men det är de här områdena i alla fall som vi ska diskutera. Och man kan väl också konstatera att det här konflikterna i det här området är ju liksom inte någonting som är helt nytt heller. Utan det här är ju ett område som är alltid varit, det är ett gränsområde, och jag tycker att det påminner väldigt mycket om de andra diskussionerna vi har haft om Afghanistan men även Ukraina. Det är sådana här områden som är lite svåra att kontrollera och som ligger inkilade mellan olika typer av imperiebyggen, kanske framförallt det, och också utmärker vissa gränser för religiös tillhörighet.
Och då kan man ju konstatera att de här stormakterna då, som är ju mest intressant regionalt här, det är ju naturligtvis det Habsburgska eller österrikiska dubbelmonarkin från 1867 då. Österrike-Ungern. Och sen är det ju Ryssland naturligtvis som har ett slaviskt koppling till de här områdena. Framförallt de slaviska staterna som du nämnde här. Serbien, Bulgarien, Montenegro. Sen har vi Italien också som en flankör. Eller hur?
Just det, precis. Finns som med här.
Och sen har vi också de övriga stormakterna där ju britter och i viss mån också fransmän. Kanske även det tyska riket så småningom här då, när det är enat på 1870-talet, har lite olika intressen här. Och skulle man sammanfatta det lite enkelt så kan man väl säga att det som är rädslan hos västmakterna, som ju tar sig uttryck i Krimkriget som vi har gjort ett avsnitt på, den är ju att Ryssland ska ta över det osmanska området, bryta igenom Bosporen från Svarta havet ut till Medelhavet. Så britterna, deras politik, den handlar ju om att liksom försöka stötta upp det här ganska knackiga bygget som ju Osmanska riket är vid den här tiden. Och den där orientaliska frågan, nämligen frågan just om Osmanska rikets fortbestånd. Framförallt det som du och jag har pratat om här så förtjänstfullt, just liksom den europeiska delen av det Osmanska riket som just är Balkan som vi ju kallar det för.
The sick man of Europe.
The sick man of Europe, ja. Precis. Och att Krimkriget som jag nämnde här, då kan man väl också nämna det lite också för lyssnarna, att Grekland vinner sin självständighet redan på 1830-talet. och stöds väldigt starkt just av västmakten. Det finns stor investering politiskt, kanske till och med ideologiskt, det ska jag inte säga, men att man investerar i Grekland från brittisk sida framförallt, och det handlar ju då om kristendomen där i det området. Man är intresserad av det området.
Också, men varför är man intresserad av dem?
Alltså, militärstrategiskt.
Militärstrategiskt är de här öarna, och det är det som är liksom...
Det som finns där. Och sen ska man väl också konstatera att den här serbiska staten som du nämnde, den börjar ju sin väg genom, så att säga, den moderna historien är ju på 1830-talet, där man ju får en konstitution 1835. Och så där. Så att de alltså, här
Frankrike
finns
är också intresserad där och gör sig påminda. Jag kommer när vi diskuterade Libanon och dess historia och de konflikterna som sen ledde fram till kriget med Israel där. Kommer vi diskutera det franska liksom, intressen i det där området och försöker på något vis hävda sin rätt när man märker att ottomanska imperiet håller på att falla ihop.
Ja, och det, som du säger, och det är där kanske, och det är ju kopplat till Osmanska rikets sammanfall också, därför man är intresserad av Mellanöstern, och Frankrike är ju faktiskt de som upprätthåller krigföringen i stor utsträckning under Krimkriget, som ju är den senaste konfrontationen här. Men en kanske bra start, vad säger du Peter, 1878
kan vi inte ta ett år tidigare? 77.
Ett år tidigare.
Ja, men och jag tycker det här rysk-turkiska kriget är intressant där, som en slags föregångare. Exakt vad det är som driver fram det där kriget kan vi lämna det hem till något annat avsnitt. Men man kan ju konstatera att det avslutas i alla fall med en rysk seger, vilket tvingar fram att den bulgariska furstendömet bildas i det här i Balkanområdet. Och det bulgariska furstendömet tillåts då av ottomanerna, och det får i princip en enorm utspridning, geografisk utspridning, nästan hela vägen västerut. Så det liksom tangerar det som är Albanien. Hela Makedonien och det ingår i det bulgariska furstendömet under den här perioden. Och det här väcks någon slags idé om ett Storbulgarien som kommer bli ganska problematiskt. Och här väcks också en konflikt mellan vem ska kontrollera Makedonien. För bara ett år senare så kommer ju den här berömda konferensen, Berlinkonferensen 1878, som där Bismarck bjuder in och påstår sig ska vara förhandla neutralt med de olika länderna för att lösa Balkankriget.
Man får inte blanda ihop den med Berlinkongressen som ju rör Afrika.
Ja, som är 1885.
Ja, 1884, 1885. Så det kan vara intressant att veta det, att ibland är det svårt att hålla isär dem där. Men att Bismarck då, i kraft av att Tyskland vill ta ett större ansvar internationellt då, bjuder in, och han till och med spelar någon form av spel här då, han ska vara någon form av, vad ska vi kalla då, mentor för stormakterna för att liksom kontrollera det här Balkan då, därför Tyskland har ju inte några direkta intressen, vilket väl bara en halvsanning, för det finns ju tyska visioner om att man liksom på något sätt ska kunna snirkla sig in i det osmanska riket så småningom, men det är kanske en annan sak. Men konferensen i alla fall.
Ja, stympas ju Bulgarien. Från att ha varit bara ett halvår så hinner man vara så där stora och lyckas väcka den här drömmen om bulgarisk överhöghet i den här regionen. Men ganska omgående så bestämmer då väststaterna här, eller de understående great powers, att det här ska bli ett betydligt mindre stat. Så här ser vi då liksom fröet till de här konflikterna. Sen är det en massa andra saker ungefär samtidigt, eller de närmaste decennierna här. Bland annat så Österrike-Ungern börjar ju intressera sig för det här området också. Ganska snart så har man den så kallade bosniska krisen.
Just det.
Och det här är en bit framåt i tiden förstås, 1908 är vi framme nu. Men man ser olika försök att få på den nordvästra delen av Balkan, så försöker Österrike och Ungern också göra sig påminda och försöker få kontroll över de här områdena. Och det handlar ju dels om den här konflikten med nationalismen, att man ur ett Österrike-Ungerns perspektiv är man inte så intresserad av självständiga nationella stater.
Nej, det är inte. Man gillar ju snarare att Osmanska riket finns, att man sitter på något sätt i samma båt som Osmanska riket med multietnicitet och springande nationalism. Och då tänker man att om Osmanska riket här, som ju ändå har, det kan man väl säga att ibland har det ju uppfattats som en relativt stabil och bra period för Balkan under Osmanska riket. Och det ska vi inte romantisera kring det, men det är inte spännande det. Men att det finns inte direkt egentligen vilja hos Österrike-Ungern att krossa det osmanska riket, just av det här skälet som du säger här, som du antyder. För då kommer de här, man kan säga ju att också Bosnien-Herzegovina ockuperas ju då, eller blir ett protektorat, lite på hur man lägger orden här nu tidigt, och som ju vet sen så småningom, är det ju där som den här stora världskriget sen så småningom kommer smälla. Jag skulle bara vilja komma in med en kanske helt ovidkommande sak här. Jag har en finsk koppling.
Ja, du har en finsk. Det var länge sedan vi körde en finsk koppling.
Jag vet att det kommer lite som en chock för lyssnarna här nu. Men jag lånade en gång ett litet rum uppe på övervåningen i Sjöfartsmuseet i Åland. Ålands sjöfartsmuseum. Jag var där och forskade under många år. Jag skrev bland annat om Krimkriget då. Och då låg jag i badkaret där och så hade jag fått tag på en bok på ett antikvariat. Och den handlade nämligen om det finska gardet, deltagande i det här rysk-turkiska kriget 1877. Okay. Så att jag kan lova att vi ska återkomma till det, för det var väldigt dramatiskt och väldigt intressant. Och just frågan där om att där var man ju på väg mot Konstantinopel. Det var anledningen att återkomma till det
strax. Precis. Ja.
Så att bara den där lilla, men vi ska släppa det. Men det man kan väl konstatera här, och det tänkte jag också säga här då, att du nämnde Berlinkonferensen, att på ett märkligt sätt är västmakterna in och pillrar, västmakten eller stormakterna ska man ju säga, in och pillrar i de här förhållandena. Men är samtidigt inte benägna att dels drar man inte helt jämnt hur man ska göra, och just det här faktum att man liksom krampaktigt ska upprätthålla Osmanska riket också ställer till problem. Och så vet man inte vem man ska riktigt stödja, och det man framförallt ju från britternas sida och fransmän, man vill ju för allt i världen inte ha in ett ryskt stöd för de här slaviska staterna. Så det finns en massa sådana här, vad ska vi kalla för, stormaktsabivalens.
Jag skulle precis komma till det, Martin. Ja. För det är det där som det är lite intressant i den här konflikten med Bosnien.
Ja.
Så ser man ju från ryskt håll, som då har varit drivande i bildandet av Bulgarien, så ser man ju en risk här att vi vill inte öka inflytandet till Österrike-Ungern i Balkanområdet, utan vi vill att det ska finnas någon slags motstånd till detta. För de i sin tur har ju intressen ner mot Svarta havet, och det, som de alltid har, ner mot öppet vatten, kontrollera Bosporen så de kan komma ut och in med sina skepp. Och i detta så stödjer man bildandet av en Balkanliga eller allians. Jag staplar lite på översättningen här. På engelska heter det The Balkan League. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det på svenska. Har du någon bra tips?
Nej, men jag tycker väl att
ska vi säga att, Balkanligan bara?
Ja, men man skulle väl kunna säga egentligen att den är lika svår att förstå egentligen som ditt försök att säga om din allians.
Ja, liga. Det,
det är väl liksom symboliskt, därför att den som du säger coachas ju då av ryssarna på ett märkligt sätt, eller hur? Och samtidigt så är det väldigt svårt för de här staterna att egentligen, dels har de ju olika, det kommer, kan vi komma till alldeles strax då, men att också att det är skrivna avtal och muntliga uppgörelser och om allt, om vart annan, och väldigt egentligen oklart också. Och det som ju är målet naturligtvis här är ju att man söker så småningom att ett avgörande av de här nationella självbestämmande viljan hos de här staterna, och det är ju det Osmanska riket som man ju planerar väldigt konkret att faktiskt inleda krig mot, eller hur?
Exakt, och då är det Bulgarien, Serbien och Grekland som är någonting att tala om. Montenegro också med, men de är ju väldigt små och de allierar sig framförallt med Serbien, och de har ju ett avtal däremellan. Men dessa stater, eller vad man nu ska kalla autonoma furstendömen, bildar nu en slags allians då. Från det ryska hållet så såg man ju aldrig att det här skulle leda till en konflikt med ottomanerna. Utan det här var ju någonting som sen utvecklades på grund av den ottomanska politiken. Utan man helt enkelt, man inser att man börjar förlora greppet om de här områdena och försöker centralisera sin makt på några olika vis. Och detta leder till en massa konflikter. Alltså, jag blir trött på mig själv när jag hör det, men liksom här är Albanien också i det här. Som är nästa konfliktområde, som också är ett sådär. Så egentligen så sätts den här konflikten igång i Albanien faktiskt 1908. För att då blir det någon slags revolt här mot det ottomanska styret. Och då använder Serbien detta som en slags ursäkt för att förklara krig mot ottomanerna. Men i det som är Albanien, man är ganska ointresserad av den där konflikten. Ja, det är så otroligt komplicerat. Men man kan säga utgångsläget är ju i alla fall att här har vi bildat en slags ny allians mellan Bulgarien, Serbien och Grekland, framförallt Montenegro är med på ett litet hörn. Och de ganska snart beslutar sig för att inleda ett anfall mot ottomanerna för att kasta sig lös från och slutligen få bestämma själva och bilda egna fria stater.
Men Peter, då, ja, då är det ju så att det är ju ännu mer egentligen då komplicerat här.
Ja, ännu mer. Okej, kör.
Nej, men då är det här som du redan har nämnt och varit inne på, som jag tycker man då kan också ta upp. Och, det är att, och där kommer ju nu problemet, att alla de här staterna har ju då mål som de vill uppfylla. Och de är delvis överlappande. Och en sån här konflikt då, det är ju hur mycket av Makedonien uppfattar Bulgarien att Grekland ska få. Jag vill i stort sett ingenting. Och bulgarerna har delar av Makedonien som de har gjort upp med Serbien att det är helt okej att de får, om jag uttrycker mig lite folkligt sådär. Och sen har de områden som de uppfattar som att det här kan vi diskutera sen. Så de har en idé om hur de ska dela upp Makedonien, eller hur? Men har inte räknat med att Grekland också nu kommer kliva in och vara intresserad. Så där har vi ett konfliktområde. Sen har ju du redan nämnt här Albanien. Och vi har också de här områdena Kosovo. Och där är ju problemet också att Italien och Österrike-Ungern vill ju för allt i världen inte att Serbien ska tränga ner till havet. Absolut inte. Och det gör ju att om man hade släppt Albanien så att säga till Serbien, då kanske serberna inte hade varit intresserade av Makedonien. Ja, du förstår poängen här. Då hade de kunnat släppa det. Då hade Bulgarien kunnat få ta Makedonien, dela det med Grekland. Och så hade alla varit nöjda. Men här finns alltså massa olika sådana här överlappande konflikter. Att man vill ha en massa områden. Och det är ännu mer komplicerat än vad jag har beskrivit här. Men i stora hela så ser det ju ut på det sättet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Sen har vi krigsuppbrottet då. Ska vi gå vidare med det?
Ja, eller jag tänkte så här, är du intresserad av lite militärhistoria kanske?
Ja.
Det är väl, förlåt.
Jag tycker det här är ju ett avsnitt egentligen som handlar om idéhistoria, skulle jag säga. Alltså om man ska liksom kontra
här. Ja, men kör det först.
Ja, men för egentligen är det ju det här ett utmärkt exempel på hur man har, om man har en region så här som är splittrad och egentligen inte finns någon centralmakt, eller man har två olika centralmakter som håller på att dra sig ur det här området på grund av olika skäl, eller som är försvagare på olika sätt eller försöker ta sig in på annat håll. Eller. Och vad händer då om man kastar in den här nationalistidén i detta? Som egentligen föds i väst. Det föds i Frankrike och Tyskland, och att man ska ha den här bilda nationalstater utifrån liksom en kulturell språkliga principer.
Historiskt senare förankrade.
Också, ja, som är på något vis historiskt förankrade i de här områdena. Och man kastar in det som en brandfackla som man kastar in i Balkanstaterna. Och den här idén om nationellt självstyre som också liksom fostras från väst här nu får sådana oerhörda konsekvenser. För det här har ju inte varit ett problem egentligen under de senaste 500 åren på ett sätt. Det kan ju förstås nyanseras. Den som har koll på sin ottomanska historia vet förstås att det här är en komplex. Men det tycker jag ändå historikerna är ganska överens om. Att det är liksom just den nationalistiska idén eller den idén om nationalstaten som föder alla de här konflikterna och alla brutalitet som sen blir av det här. Så på det viset tycker jag att det här är ett perfekt case för en idéhistoriska studier.
Men då kommer en liten övergång här. Och en av de här faktorerna här är ju att just att man ju eldar både sina befolkningar, officerskår och soldater just med såna här typer av nationella anspelningar. Man blickar tillbaks på storhetstider. Och det kan vara lite olika saker i de här olika länderna, men det är väldigt påtagligt. Det finns en väldigt tydlig indoktrinering, ideologisk, nationalistisk indoktrinering i de här länderna och i de här arméerna. Men jag tänkte att man kan väl säga några saker. Bulgarien, intressant, 4,3 miljoner människor kan sätta upp en armé på ungefär 350 000 man. Uppfattas i väst som ganska välövad och välutbildad. Man har tyska kanoner, man har kulsprutor, och man har tysk och fransk artilleri, nämnde jag här. Och man har österrikiskt infanterigevär. Och är faktiskt ändå att betrakta kanske som den krigsmakt här som är mest förberedd då. Serbien. Hur stort är Serbien? 3 miljoner kan piska fram ungefär 230 000 man. En liten intressant sak är att man har Mauser faktiskt som infanterivär. Det är lite spännande nämligen det här med de här infanterivapnen, att det är så typiskt, det är så västeuropeiskt, det är hämtat från antingen Tyskland eller från Frankrike eller från Österrike. Grekland, en slamkrypare, Peter. 2,7 miljoner invånare, 110 000 man, ingen tror på Greklands armé, visar sig kunna leverera mycket, mycket bättre. Har faktiskt ett vapen som är specialtillverkat för den grekiska armén. Jag ska inte fördjupa mig i det, men jag tyckte det var lite speciellt. Men det som ju Grekland framförallt har, det som egentligen Bulgarien och Serbien och Montenegro då i viss utsträckning är intresserade av, det är att de har ju en flotta som är i förhållande till den osmanska flottan då förhållandevis stark. Och det gör att man räknar med att Grekland ska se till att osmanerna inte kan förstärka sina trupper i, framförallt i Traken blir det, eller hur?
Är det en krigsvinnare det, eller?
Det kommer ju visa sig att det är det faktiskt, därför att grekerna lyckas ju stoppa turkarna och osmanerna, och de kan inte förstärka sin armé då. Montenegro tycker jag att man kan säga någonting om, milis. Ingenting egentligen att räkna med. Serbien har vi redan nämnt. Osmanska riket då, 26 miljoner invånare. Här är väldigt svårt att egentligen bedöma den turkiska militära kapaciteten, för man kan ju inte sätta in hela sin armé i den europeiska delen av sitt rike. Men naturligtvis har man stora militära resurser. Däremot uppfattar man, bedömer man ju den turkiska armén vid den här tiden som sämre övad och sämre, har sämre kapacitet. Och det kommer väl att visa sig här ganska brutalt under kriget.
Men de har ändå gjort försök att liksom reformera sin armé vid det här laget. Jag måste ofta på referenser till att det är tyskar och andra som har liksom leder de här förbanden och som är också står för träningen.
Och det är den här ungturkiska revolutionen i Osmanska riket som har tagit makten vid den här tiden då, som liksom finns där och som på något sätt då ska kunna då verka för att europeisera den turkiska armén då. Men så här ser det ut, och det är spännande tycker jag med nu den armén, apropå den här diskussionen som jag hoppas vi kan ha på slutet här, den här att hur är det nu? Är det här, ser vi någonting här nu framför oss mot första världskriget? Och då är det så att om man tittar på den bulgariska armén till exempel, så är man väldigt inspirerad av av bland annat en fransk militärtaktisk operativ strategteoretiker som heter de Grand-Masson, som påverkar mycket det franska tänkandet. Det går mycket enkelt ut på så här. Under fransk-tyska kriget då låg vi och väntade på preussarna, de körde över oss fastän vi hade bättre vapen. Vi måste nu anfalla hänsynslöst med
artilleri
under stöd. Elan. Och därför kan man då säga att här har vi en väldigt enkel infanteritaktik. Och det har man också sett under rysk-japanska kriget. Vi använder snabbskjutande fältkanoner som understöder massiva, våldsamma bajonettanfall med infanteriet. Där har du det. Ingen finess, Peter. Pang på. Och det är väl där som man har diskuterat då, att det där på något sätt skulle ha varit då en föraning inför första världskriget, och det kan vi diskutera lite senare sen. Men där har vi i alla fall någonting. Och så kommer ju krigsorsaken här. Vem är det som öppnar kriget? Den som egentligen är sämst.
Ja, är det Serbien? Är det Montenegro? Eller vad?
Det är Montenegro som förklarar krig först. Och det är väl nästan lite komiskt att det är på det sättet. Och börjar inleda då anfall mot grannområden mot spanska trupper. Och sen faller de andra in. Och det som är egentligen då, om man lite kort förklarar det här, så kan man väl säga att Bulgarien har på sig egentligen den brutalaste uppgiften. Man är ju bäst rustad. Den är ju nämligen att anfalla i östra Trakien rakt mot egentligen de spanska huvudtrupperna. Och det kan man väl säga att den bulgarska armén sköt ju egentligen huvudbusinessen under det här kriget.
Och östra Trakien, det är alltså den här regionen som man säger är som gränsar till Svarta havet norr om Bosporen, eller hur?
Ja, precis skulle man kunna säga. Och det slutar ju med att man är ju framgångsrik och bland annat börjar belägra en stad som heter Adrianopel, som är huvudstaden i det här området, och sen bär man ju fram ända till utkanterna faktiskt av Konstantinopel. Det kan vi återkomma till sen här. Och sen anfaller man också in i västra Trakien, man anfaller också in i de östra delarna av Makedonien. Serberna går söderut, går ner i Albanien, går in i Makedonien, norra delen av Makedonien. Men så kommer just det här som förvånar många, nämligen att den grekiska armén visar sig vara förvånansvärt slagkraftig och kliver in norrut, in i Makedonien, och tar områden som man kanske från bulgarisk sida inte riktigt hade räknat med, inte från serbisk sida heller. Så att redan under det här kriget, Peter, så skapas det en del friktioner när de här trupperna möts faktiskt också. En del dispyter över. För det visar ju sig att den osmanska armén lider ganska omfattande och ganska snabbt nederlag då i det här kriget. Så att jag vet inte om det är något mer vi skulle kunna kommentera.
Nej, jag tycker vi kan hoppa vidare. Vi har liksom den andra delen av det här också. Och det är ju egentligen det här spelet som är kanske mest intressant.
Men jag har en sak. Det är ju så att det här är så att säga huvudkriget, och så kommer en vapenvila. Sen sätter kriget igång igen. Får en ny puff. Och där framförallt det kommer att cirkulera kring belägring av ett antal huvudorter. Genom på de här viktigaste krigsområdena, zonerna, och sen så småningom så ebbar det ut då efter att man har störtat regimen i Konstantinopel, och så blir det då ett slutligt fred då. Men man kan väl säga så att det är alltså en kort egentligen då vapenstillestånd december till januari, december 1912 till januari 1913. Men jag tänkte man skulle kunna säga någonting om det här försöket från bulgarisk sida att anfalla och ta Konstantinopel. Vad säger du om det, Peter? Nu har jag ju försökt att träna på det här. För att det är ju så att osmanerna upprättar ju en försvarslinje väster om Konstantinopel på den europeiska delen av sitt territorium då i Katalja. Kan det vara så? Katalja kan det kanske heta. Du får lyssnarna höra av som det här var. Helt fel.
Det är svårt med de här bokstäverna. Oerhört svårt.
Där gräver man ner sig med ett, får man säga, förhållandevis välutbyggt faktiskt värnsystem som stöds av artilleri och också av örlogsfartyg utifrån från havet. Och mot den här linjen så försöker bulgarerna anfalla. Och då visar det sig att man har ju alldeles för litet artilleriunderstöd, utan man kör ju ganska snabbt fast. Och här lyckas osmanerna då att hålla tillbaka faktiskt det bulgariska anfallet, och bulgarerna har ju stora förluster här. Och här har man ju då diskuterat.
Okej, okay, jag fattar, Martin.
Är det, är det här västfronten då?
Ja, precis. Det är det du fiskar efter. Är det här liksom föregången då till första världskriget?
Ja, och det här är ett av de exemplen på slag under det här kriget då, där man då har velat lyfta fram den här likheten då, att man med understöd av artilleri genomför sina massiva då infanterianfall. Och har man ju efterhand, med facit i hand då, så att säga dumförklarat de här befälhavarna varför de gör på det här sättet. Och det där kan vi resonera kanske ytterligare om i slutet här. Men, och det finns andra sådana här frågor som finns likheter. Men det tycker jag man kan nämna. Och där lyckas osmanerna faktiskt på ett får man väl säga, trots sin egentligen militära kollaps under det här kriget, så lyckas man samla ihop sig och försvara i alla fall den här sista steget. Sen faller ju då de här viktiga huvudorterna efter det här vapentillståndet, och sen kommer ju det här avtalet, och det ska vi väl säga någonting om då, för vad slutar det? Men nu är ju Bulgarien då återigen här losen, eller hur, Peter? Visst är det ju så?
Ja, precis, att de hamnar utanför den här Makedonien-delningen egentligen.
Ja. Och så att Bulgarien känner sig ju totallurade här. Mm. Man har tagit den största krigsbördan. Grekerna och serberna har sina arméer i mycket större utsträckning intakta. De har haft mycket lättare race, om man uttrycker sig så. Och Bulgarien får ingen del av Makedonien, som ju egentligen var deras huvudmål. Och de hade ju tänkt sig, okej, vi tar smällen mot osmanerna i Traken. Men sen får ju vi naturligtvis, som vi har gjort upp, och framförallt är man ju då besviken på Serbien, att man känner sig lurad. Och ryssarna går ju inte in här heller och korrigerar det här på något sätt.
Nej, just det är precis. För man hade tänkt sig att man skulle ha den ryska tsaren som skiljedomare egentligen i de här frågorna. Ja. Men de gör inte det.
Då händer ju det som du fiskade efter här. Nämligen att då kommer ju det som man kallar för det andra Balkankriget. Och jag vet inte vad man ska karakterisera det egentligen som då. Det är ju egentligen helt enkelt ett förtvivlat, förbannat bulgariskt revanschkrig. Skulle man kunna säga så?
Det ska man nog, det skulle man nog kunna... Alltså, Serbien och Grekland bygger ju upp någon slags hemlig allians här, samtidigt som den här...
Eller samförstånd, ja.
Ja, ett samförstånd om att de ska på något sätt... De är ju, från sin sida är de ju också besvikna. De tycker, eller de menar ju att Bulgarien inte har uppfyllt sina åtaganden, att man var tvungen att hjälpa dem i Adrianopel till exempel, att man inte lyckades, Bulgarien inte lyckades ta de målen som de hade satt upp, och därför på något vis så motiverade det den här delningen av Makedonien som inte var fördelaktig för Bulgarien. Så det finns ju en annan historia där från deras håll, men visst, det beror ju på om glaset är halvfullt eller halvtomt. Det är ju fortfarande så, precis som du säger, att det verkar ju vara Bulgarien som har tagit det största, gjort det största arbetet, med största krigsbördan.
Och just den här huvudorten, Adrianopel är ju huvudorten då i Traken, som ju sen faller i slutet av första Balkankriget och så småningom. Och då händer ju det där att de här andra staterna svarar ju naturligtvis på den här bulgariska anfallen. Och det slutar ju väldigt illa för bulgarerna militärt, för man har en armé som är mer nedsliten än motståndarna. Dessutom är det ju så att man inte bara möter serbiska och grekiska trupper motståndare. Man möter ju dessutom, Rumänien kliver ju in i norra delen.
Det är också intressant från norr.
Det är väldigt intressant, ja. Och osmanerna passar på att bland annat återta det Adrianopel faktiskt, flytta tillbaka sina positioner. Samtidigt är det ju så att bulgarerna visar sig ju ha ändå militär kapacitet, för att man lyckas ju mot slutet av faktiskt den här väldigt korta kriget, det är ju egentligen under sommaren här 1913, så lyckas man ju faktiskt i stort sett inringa en grekisk armé som initialt har stora framgångar, är på väg liksom mot Sofia. Där lyckas man faktiskt ringa in, och den räddas av gånggången, kan man ju säga, den här grekiska armén, från egentligen förintelse av bulgarerna. Och det är ju helt enkelt att det kommer helt enkelt ett avblåsning av det här kriget, därför att man på andra fronter, bulgarerna på andra fronter, inser att vi kan inte slås vidare. Och jag tycker det är intressant här, att man ser i litteraturen ofta att Bulgarien här utmålas som ett av de få länderna som har blivit anfallet från alla håll.
Ja, jag kan kommentera på den här rumänska inblandningen. Det är att Rumänien här i det här fallet vill ta över ett par områden här i norra Bulgarien. Jag tror att det är Valacken eller... Transylvanien och de här områdena där. Och passa på då att göra en deal med Österrike och Ungern om stöd i detta. Ja, det uppstår ju ett läge av opportunism där man tycker då att med möjligheten att liksom slå till ett potentiellt lite kaxigt Bulgarien. Och alla liksom försöker att roffa åt sig så gott det går samtidigt som Bulgarien då saknar stöd från Ryssland. Det finns ju det här citatet också att de försökte försvara allt och förlorade allt. Just att det säger väl någonting om deras militära strategi här, just att det kanske var för mycket känslor involverat. Man försökte gå på alla fronter egentligen men klarade inte av att hålla någon. Och detta ledde till en stor förlust.
Men om man summerar då resultatet av de här två Balkankrigen, innan vi går över kanske på de här militära jämförelser, också den här intressanta avslutande frågan omkring varför inte det blir ett världskrig här, så kan man säga att den stora vinnaren, Balkankrigen, är ju Serbien. De utökar ju sitt territorium mest. Grekland har också ganska stora framgångar. Albanien.
Ja, jag tänkte säga, de var inte med, men de blir liksom också, de bildas ju nu.
Ja, och det är ju därför att ju Österrike, Ungern och Italien vill ha en buffertzon mot serbisk expansion. Losern är ju, får man väl säga då, Bulgarien. Och naturligtvis också Osmanska riket och Grekland, som jag nämnde då någonstans där däremellan. Och det som är så tragiskt egentligen i hela den här situationen är att om Bulgarien och Serbien hade kunnat kommit överens mer tydligt och också involverat Grekland i någon form av fasta avtal, här så hade man ju kanske sluppit de här fortsatta grälen och kanske kommit till en bättre lösning, därför att de här konflikterna som nu etableras här, de kommer att finnas kvar fortsatt under 1900-talet och faktiskt ju blomma ut på nytt i det väldigt tragiska kriget som ju följer på Jugoslaviens sammanbrott då. Mm. På 1990-talet.
Jag får känslan här också att nationalismen får konsekvenser i det också. Man har svårt att se en diplomatisk lösning på det här. Och att soldaterna också, det pratas ju väldigt mycket om den här barbarismen och atrocities, inte på engelska, men den här typen av ganska fruktansvärda händelser där man
mördar
och massakerar. Ja, etnisk rensning av olika befolkningar. Och det är klart att det förpestar ju det diplomatiska samtalet, den här typen av händelser som ändå blev ganska väl dokumenterade från det här kriget. Och man säger bland annat här att Bulgarien, att de missade den möjligheten just för en diplomatisk lösning i bland annat Makedonien. Men så vet jag inte om det hade att göra just med etnisk rensning och annat och mördandet och så vidare, för det gjorde, alla gjorde sig skyldiga till detta på olika vis, men det finns ju någonting intressant i det där, i nationalismen som att det liksom hindrar egentligen diplomatiska lösningar, och det tycker jag är verkligen en läxa från det där.
Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Du säger det här med etnisk rensning, så skulle jag vilja hålla fast lite. Det kom nämligen en rapport, en Carnegie Report. Det kom dit personer journalister, bedömare som sammanställde en internationell rapport kring vad som hade hänt. Och där fann man just på det. Så det klingar ju väldigt obehagligt, Jugoslavienkriget 1990-talet, som är ju någonting som vi naturligtvis måste ta upp i podden här. Och att man liksom lärde sig det där, för om man nu kan uttrycka sig på det sättet faktiskt. Att man lärde sig att det där blev ett sätt att flytta undan folk också, för att just få till den här. Sen kan man väl säga så här också, att den där albanska staten, den gjorde ju egentligen att hade Österrike-Ungern tänkt ett några steg längre till, så hade man kanske kunnat tillfredsställa Serbien genom att ge dem stora delar av Albanien. För då hade Serbien inte varit intresserad av Makedonien. Och kanske inte varit intresserad av att agera in i Bosnien-Herzegovina. Men så klok var man ju inte.
Nej,
men
precis. Och hade Serbien och Bulgarien på något vis fått det de siktade på, ja, då hade man haft möjligheter att bilda en allians mellan dessa två stater som en slags stark spelare på Balkan som skulle kunna eventuellt hålla ihop det här.
Ja.
Men det är ju den chansen man missar.
Ja, och sen kan man ju säga så här också, att i och med att Bulgarien på något sätt tappar förtroendet för Ryssland, så blir det så att Ryssland, den enda stat Ryssland kan så att säga hänga på och ha sån adept på Balkan, ja, det är Serbien. Och då följer man Serbien in sen, så att säga, stödjer Serbien in i katastrofen ett år senare, 1914. Så det är också ett sätt att nu resonera kring. Och där är vi väl inne på den här frågan. Varför smäller det inte då? Och mitt svar på den är ju att allting finns med här. Och det är en sak som vi faktiskt inte har tagit upp, är att Österrike-Ungern hotar med krig vid ett antal tillfällen under de här Balkankrigen. Man till och med delvis mobiliserar sin armé upp i Galicien faktiskt och i Herzegovina. Och det man är ju rädd för, det är ju naturligtvis ett ryskt ingripande. Men det beror ju på, enligt mitt menande i alla fall, att Ryssland är inte tillräckligt aktivt och kraftfullt stödjer de här slaviska staterna. Hade man gjort det, då kanske det hade smält med ett världskrig redan då, 1913-1912.
Men då Martin, då utgår du från att själva den här, att det är själva konflikterna i Balkan som är den grundläggande konflikten i det som blir första världskriget. Alltså det är klart att det är ju på något vis, det är ju det casus spellum på något vis. Det är ju det som sätter igång gnistan under första världskriget, det är ju helt klart. Men jag har ju svårt att se att det endast är liksom Balkanfrågan som är det som leder alla de stora krigsmakterna eller stormakterna att gå in i krig. Det finns ju en annan logik också. Det finns ju ett annat spel som egentligen är globalt, som inte har med Balkan att göra.
Nej, men jag tror så här, att det finns redan de här avtalen på plats. Så att Österrike-Ungern gått in och stått med ett ultimatum eller förklarat Serbienkrig eller någonting sånt, om nu Ryssland hade stött Serbien redan 1912-1913, då hade man återförsäkrat. Det fanns redan med Tyskland, så den kopplingen hade redan varit igång. Och hade Ryssland gått in och understött och sagt att vi stödjer Serbien och börjat mobilisera kanske för att understödja och hota Österrike, då är vi ju i den där situationen.
Ja, just det.
Och så hade britter och så vidare. Så det är så jag tänker då, va? Men ja, det är ju spekulation. Ja. Men jag håller ju med dig å andra sidan att det är inte helt självklart, det är väl egentligen det som är din poäng om jag förstår det här, att det är inte självklart att gnistan måste ha varit just på Balkan, det håller jag med om. Va? Men det är ändå en intressant frågeställning varför det inte smäller redan 1912-1913.
Ja, alltså det som är svårt för mig att förstå, det är ju hur de här Tyskland, Frankrike, England, Ryssland är villiga att offra alla de här soldaterna och offra all den kostnaden som är och all den krigsmateriel som går åt för att lösa den här konflikten nere på Balkan. Men det är som du säger, det är de här avtalen som då...
Ja, då mobiliseringssystemen.
Är det i sig liksom en intressant konsekvens av den här tiden, eller liksom ett intressant tidsdokument att man binder upp sig på de här avtalen i den här europeiska konserten och hur det fullkomligt ballar ur. Och att en sån här konflikt nere i Balkan som egentligen berör en ganska litet område är förvisso viktig, så har vi ju hela det här avsnittet handlar ju om det, men att det liksom kan få såna oerhörda konsekvenser.
Men Peter, det här London-avtalet som avslutar det här kriget och även det som vi pratade om tidigare, Berlin-konferensen och så vidare, det är ju en del av den här europeiska konserten som man ju har etablerat 1815 i Wienkongressen, 1814-1815. Så egentligen är ju det här sista sucken av det där kongresssystemet som på något sätt man försöker skapa stormakterna försöker ändå samarbeta för att upprätthålla maktbalansen. Och här är vi nu, det tycker jag är så fascinerande. Man avslutar ju det här Balkankriget i första i alla fall med en form av sånt där samtal mellan stormakterna. Men bara ett år senare så går det åt helvete. Ja, det är ganska, det är oerhört fast. Men de här militära frågorna tycker jag, man kan säga så här att jag är skeptisk till att se det här som en förövning inför första världskriget. Man har ju framfört bland annat det här med flyg, eller hur?
Ja, precis. Det var det vi inledde med. Det är ju så typiskt.
Ja.
Och sen är det skyttegravarna och sen är det kulsprutorna och sen är det massarméerna och conscripts och även att det är en viss det typ av, man skulle nästan kunna kalla det för demokratisk krig i någon mening, det är att de här nationalstaterna som bildas så är lite grann i händerna på sin egen försvarspolitik också på ett nytt sätt. Och där är också, det är inte bara liksom överhuvudena som styr, utan, och det är också lite nytt.
Värnpliktiga arméer och det är också, som du säger, vi har pratat om nationalism och också med kanske fransk offensivande och så vidare. Och det kan man ju resonera i det oändliga kring. Det är klart att det finns en del saker man kan se här. Spår som man också kan se i rysk-japanska kriget och så vidare. Va? Men jag har lite svårt att se, för det man har sagt då, det är det jag har svårt att se, det är att man utifrån det här kriget skulle ha dragit sådana avgörande konsekvenser att man inte hade begått de, får man säga då, taktiska misstag som man gjorde på västfronten. Och de har resonerat lite så här när man har gjort analyser, att de som var tittade på Balkankriget, det var till och med amerikaner på plats och gjorde analyser, de var inte intresserade av det där taktiska. De såg inte det där, det som sen skapade blodbadet på västfronten under första världskriget. De tittade med på de operativa strategiska nivån. Men det där jag är ändå lite skeptisk till det där.
Ja, och sen är det också svårt att se, liksom, ja, men det här är ett kort krig ändå, får man säga. Alltså, det pågår inte särskilt länge. Och vi pratar några månader hit och dit och ganska snabbt är det avklarat. Första världskriget är av en helt annan art. Och det, menar, det är klart att alla de här elementen finns med, alla tekniken finns med. Men när man försätter de här stora staterna med sina enorma resurser i krig,
ja, det blir någonting helt annat.
Ja, det blir någonting helt annat. Så därför det blir lite så här, det blir ingen meningsfull jämförelse riktigt. För det är det kontexten som spelar roll här under första världskriget. Och skillnaden i dem på de olika, även om tekniken är det så här, kan vara detsamma.
Och sen är det så här att även om man har kulsprutor, maxim gun och så vidare, så har man inte riktigt lika mycket, om man har inte lika effektivt artilleri och så vidare då. Men vi kan väl lämna den diskussionen därhen. Jag har inte så mycket mer som jag skulle lägga till, Peter. Har du
det? Nej, jag känner mig också nöjd. Jag tycker det
här är vemod, måste jag säga.
Det är intressant, för det är som ett kammarspel mellan de Det är som ett kammarspel mellan de olika staterna, och det är intressant att läsa om, och det är intressant att läsa om den här regionen generellt sett. Men samtidigt så är det ju också, ja, det är vemodigt, för man vet vad som kommer skall på något vis. Och också just det här, att det här som vi har pratat i podden förut om barbarismen och det sättet man beter sig mot civila och den här slakten, våldtäkterna, massavrättningar och tortyren som pågår är ju någonting som verkligen präglar alla de här berättelserna om Balkan, tyvärr. Och det hänger ju kvar fortfarande idag.
Men du, tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha. Vi säger så, tills nästa gång.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.